Sportens man ska nu intervjuas i denna serie. Christian Krisu Vuojärvi har arbetat över 20 år som sportjournalist. Krisu har även varit USA-korrespondent och arbetade faktiskt i USA när Donald Trump mot alla odds segrade i presidentvalet. Och jag och Krisu diskuterar bland annat det här.
Och så ser jag hur nominen sväljer och tårarna rinner ner längs med hans kinder. Och jag inser då att okej, det här kommer att bli jobbigt. Hon kom i mål och jublade över den här medaljen och tårarna började flöda. Och i samma veva började jag berätta för lyssnarna om den här historien då, att hennes syster var ett par år äldre, hade dött under ganska märkliga omständigheter bara några månader innan. Och i samma veva då som Maria Eide blir omfamnad av sina lagkamrater och det är ett enda tårkalas, då hade jag svårt att hålla tillbaka tårarna. Will Greeks on fire, your defense is terrified. Will Greeks on fire, na 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 na.
Hej på dig, Krisu, hur är läget?
Alldeles utmärkt, själv då?
Jo, riktigt, riktigt bra. Hörru, du var i USA och arbetade när Trump tog makten. Det här började vara några år sedan, men ändå, var du överraskad när det här hände som de flesta andra var?
Oerhört överraskad. Jag litar ju på experterna, allt från Nate Silver, ni vet, den här stora statistikgurun som kan räkna ut hur val oftast slutar. Så han trodde att Hillary Clinton skulle vinna. Det trodde New York Times, det trodde alla stora mediebolag. Och även om jag var på plats i de här vågmästa delstaterna som Pennsylvania och hörde mig lite för och fick den där känslan av att något kanske bubblar under ytan, så trodde jag nog aldrig att Trump de facto skulle vinna. Men så gick det och vi hade 4, ska vi säga, händelserika år efter det.
Väldigt händelserika. Och det var ju säkert ett spännande arbete för dig också som USA-korrespondent. Jag tror att det är många journalister som drömmer om ett liknande jobb. Så.
Ja, no, det var det ju. Det var det, just det vad du säger. Det var ett drömjobb, samtidigt som det är ett jobb som har vissa slagsidor. Mm. Man är väldigt ensam på grund av tidsskillnaden. Jag filmar, editera alla mina tv-inslag själv, så att bära på både stativ och kamera och allt det där runt hela USA och inte minst ett ofta ganska varmt New York i metrostationer och så vidare, ett svettigt och dammigt New York, så det var inte alltid så roligt.
Fördelar och nackdelar med allting finns det ju. Och för att tala om till vad överraskad vi ska se hur överraskad du blir av frågorna du får. Vi ska börja någonstans. Vi börjar med Henry Vuortenvirtas fråga till dig. Och den tar oss in i sportens härliga värld. Den lyder på följande sätt.
Hej Christian. Vilken idrottsintervju har varit den jobbigaste under din karriär? Och varför?
Oj, bra fråga. Många har varit jobbiga, men så där generellt sett så är det ju alltid roligare, det tror jag säkert de flesta kan räkna ut, att intervjua idrottare som har vunnit, som är glada, det gäller väl allmänt i världen också, men om jag nu kommer på, det var också så där på något sätt en otroligt häftig upplevelse att få kommentera, referera i radio Finlands lejon i OS i Turin 2006. Finland gick ju som tåget och vann varje period nästan, vann varje match ända fram till den där finalen mot Sverige. Och så ställde jag mig där bredvid Jussi Saarinen, som är min kollega från Yle Urheil, och skulle intervjua Teppo Numminen, en rutinerad ärrad rev backklippa i hela turneringen, och tänkte att han kanske klarar av att ge ändå någorlunda genomtänkta svar trots den här jobbiga situationen. Och så ser jag hur nominen sväljer och tårarna rinner ner längs med hans kinder. Och jag inser då att okej, det här kommer att bli jobbigt. Och det blev ju knappt någon intervju, för att han fick utlopp för alla sina känslor i den där första Yles TV-intervju. Och sen klarade han helt enkelt inte bara av det efter det. Och vid det skedet så när jag insåg det att okej, nu har jag inga ljud för vår radiosändning. Så att sen rusa vidare där i den där så kallade mixade zonen, intervjuzonen, och hitta någon annan finländsk spelare. Väldigt besviken sån att få en intervju. Så det var en otroligt jobbig situation och tungt för alla närvarande finländare.
Men du också, jag menar, du måste ju, du har känslor som alla andra. Det här, vad är så för dig också som har följt med hela turneringen på nära håll? Känner du också när du ser någon som gråter framför dig, som kanske du också lite ser upp till sett i idrottsframgångar? Vad är någon gång för dig också, eller har det varit så någon gång för dig att du kanske har svalt en gång då också?
Inte intervjusituationen sådär särdeles ofta i alla fall. Jag kommer nog ihåg Mikaela Ingberg i min första stor tävling. Det var VM i friidrott i Sevilla 1999. Hon skadade sig under de här tävlingarna och kastade med smärtstillande i finalen. Då hade jag nog svårt, jag var orutinerad då, kunde inte liksom komma ut ur den där bubblan. Men personligen så har faktiskt de svåraste situationerna med att hålla tillbaka känslor var i samband med att jag har kommenterat. Marie Eide, säger kanske inte så hemskt mycket till många lyssnare, tog VM-medalj i sprint i skid-VM i Seefeld 2019, och hon kom i mål och jublade över den här medaljen och tårarna började flöda, och i samma veva började berätta för lyssnarna om den här historien då, att hennes syster var ett par år äldre, hade dött under ganska märkliga omständigheter bara några månader innan, i samband med att hon hade tränat och fått hjärtstillestånd, och i samma veva då som Marie Eide blir omfamnad av sina lagkamrater och det är ett enda tårkalas, då hade jag svårt att hålla tillbaka tårarna. Och så måste jag faktiskt medge att nu i senaste skid-VM i Seefeld, så när Finland mot alla odds tog VM-brons i damstafetten, så var det också känslosamt, för det var så oväntat och det var så stora känslor, och det var ett ganska häftigt lag där med både veteran Irita-Liisa Roponen och två nya medaljörer för Finlands del i Jasmin Joensuu och Johanna Matintalo, och sen då Krista Pärmäkoski på ankaretappen. Då svalde jag också några gånger, så att det här minns jag väldigt väl.
Är fint där när känslorna kommer, och det betyder att det är någonting som flera andra kollar på, och kanske rinner en lillan tår ner för kinden, men sånt gillar man ju. Hörru, vi ska gå vidare till en ny fråga. Vi hade ju där den jobbigaste frågan under din karriär som sportjournalist. Nu ska vi gå vidare till lite roligare minnen därifrån. Joel Blomqvist fråga lyder på följande sätt.
Vad är det roligaste minne du har av din karriär som sportjournalist?
Oj! Hela karriären har ju varit jätterolig. Jag kommer fortfarande på jobb och tycker att det är inspirerande. Att det finns bland vissa, och det säkert gäller i alla yrkeskråer, att man blir lite cynisk. Och nu faller man ju själv i den fällan ibland. Men samtidigt så jag har alltid sett upp till Kai Kunnas, min förra kollega och fortfarande vän, på det sättet att han brukar alltid betona att det är roliga med idrott, och idrott är alltid roligt för att någon vinner. Okej, sen finns det slagsidan att någon förlorar, men det är stora känslor och det är dramatiskt och jättemånga människor bryr sig om det. Roligast, det här är en jättetråkigt svar, men roligast har varit olika olympiska spel då vi har haft den stora förmånen då på Ylesporten att få åka ett större team. Det vill säga att vi är mer än bara en och två, vilket det fall är då det handlar om VM i ishockey eller friidrotts-VM eller någonting i den stilen. Men då har vi varit flera på plats, det var en stor satsning från Yle, och att sammansvetsas där som team, samlas på kvällarna, berätta vad har man upplevt tillsammans och sen då uppleva också hela den här OS-festen som ju också har en del negativa aspekter, men någonstans den där gemensamma upplevelsen med vänner och kollegor att få uppleva något stort idrottsväg tycker jag har varit det allra roligaste.
Ja, men fint så. Inte alls något tråkigt svar, det tycker jag inte. Det förstår jag helt och hållet. Hör vi gå vidare från Joel Blomqvists fråga. Till näst har vi Alva Nygård, och då blir det någonting helt annorlunda. Alva Nygårds fråga kommer här.
Hej Kriso, vad är en perfekt frukost enligt dig?
Nåja, now we're talking. En sån anmärkning har jag inledningsvis att det är en viss skillnad på sommarhalvåret och vinterhalvåret. På vinterhalvåret ska det inledas med en kopp te, svart te, gärna Earl Grey. På sommaren då, om det är den här lägenheten jag bor i, vi bor i med familjen, så brukar vara ganska varm för vi har stora fönster, så då räcker det med juice. Jag är en jättestor vän av bröd och smörgåsar, men då ska det här jättegärna vara färskt och så här hederligt bröd med hårda kanter och robust liksom inuti. Det ska vara vad heter det? Kalles kaviar, nu blev det lite reklam. Det ska vara kanske ett par skivor metwurst. Det ska vara ost på smörgåsarna och gurka och tomat. Och sen ännu lite kanske kryddade med pikilite salt och kanske sen ännu en yoghurt med lite müsli där inblandat i det. Jag är absolut ingen kaffedrickare, jag har aldrig i princip druckit kaffe så den varan klarar jag mig utan i motsats till de flesta andra.
Ja, speciellt de flesta andra finländare.
Exakt.
Det är väldigt många som säger att dagen börjar...
Bra fråga förresten.
Ja, jag visst, en lite annorlunda fråga. Det är ju sällan man funderar på vad den optimala frukosten är. Men fint svar, bra svar. Och Alva har faktiskt en till fråga till dig. Och den lyder på följande sätt.
Vilken egenskap hos dig anser du är den bästa?
Oj. Alltså jag hör ju till den här klassiska finska skolan med jantelagen. Jag har jättesvårt med att berömma mig själv, lyfta fram mig själv eller marknadsföra mina alster. Du vet ju som journalist att budet är ju att vi ska vara stora personligheter på sociala medier och dela med oss våra alster, vad de än är. Mm. Men jag tycker sådär att ofta sådär att text jag nu riktigt, att inte har jag nu satt så himla mycket tid på det här och att inte den är så jättebra, så att det drar mig från det där att hylla mig själv.
Och kanske lite självkritisk också, jag tycker man själv blir man sådär, men är det tillräckligt bra?
Ja, och det där är ju sen ett tudelat svärd, att självkritik kan gå för långt, vilket det går i mitt fall, tycker jag en del gånger. Min bästa egenskap, om jag nu här har pratat runt i en minut säkert, så vad ska jag då säga? Jag kan inte säga självkritik då för det är ett tråkigt svar. Jag säger i så fall att jag är ganska godlynt av mig. Att jag skulle gissa att jag är i normala fall en ganska bra människa att ha i ett team. Jag ställer inte till med stora scener eller vill ta upp en massa dramatiskt och skapa oreda på det sättet, utan det är ganska sådär harmoniskt och lugnt med mig i ett team, i de flesta fall. Klart att det ibland också kokar i mitt pannrum.
Ja, jag gör det väl i allas, beroende på vilken situation man befinner sig i. No, men det var ju ett bra svar på Alvas andra fråga. Vi springer snabbt vidare till Heidi Kuuttinens fråga. Hon är lite inne på samma här som Alvas andra fråga, dock lite annorlunda. Vi får till talangerna och dina sådana. Frågan lyder på följande sätt.
Vad har du för dolda talanger?
Åtminstone är jag en fena på tv-serier, alltså högklassiga tv-serier. Alltså det är min stora last i så fall, att många tycker ju att tv är dubburken, det lärde mig min mamma. Men det är liksom jämte då kanske filmen, men tv-serien är nummer ett. Om det nu sen är en dold talang är en annan sak, men det upplever jag att jag är bra på och kan gå igång alldeles något oerhört. Med tanke på att jag spelar tennis ganska sällan så har jag fortfarande en ganska vass serv, tror det eller det.
Ja, men vad bra, jag kommer två dolda talanger här mitt i allt.
Man får bjuda till när man får chanser.
Så är det, så är det. Snabb följdfråga bara, vilken är din favoritserie genom tiderna?
Tråkigt svar, men nu är det fortfarande The Wire. Att på det sätt som den serien beskriver det amerikanska samhället samtidigt som den är så dramaturgiskt otroligt välskriven med fantastiska skådespelarprestationer. Så om ni inte har sett The Wire så gör det.
Finns i alla fall en mycket bra, jag har sett den här serien, jag håller med, det är en av de bästa serierna någonsin. Det finns en scen där de endast svär, de säger svorordet fuck på väldigt många olika sätt och de säger det ofta och de säger det många gånger och det är en briljant scen.
Ja, jag var faktiskt då, en liten bara en parentes, men ja. Jag hade en god kompis på besök under mina år i USA då, och vi gjorde en roadtrip på då jag semestrade en vecka och vi besökte Baltimore och vi kunde inte låta bli att göra en sån här biltur runt de här ställena där The Wire har filmats och det där min kompis son, så han tyckte att han var då kanske 9-10 år, att det här var det tråkigaste någonsin. Vi tittade med stora ögon att ser vi några corner boys och vi trodde ju att vi gjorde det, men knappast gjorde vi det, men det var häftigt.
Ja, ser du, intressant. Nå, far jag dit så gör jag givetvis samma resa. Jag ringer och frågar efter tips då, vad lönar sig till sig.
Yes.
Hörru, vi går vidare. Kjell Simonsson har vi till näst och hans...
Oj nej, nu kan det komma vad som helst.
Kan det komma, ja. Men hans första fråga lyder på följande sätt. Han har två också.
Hey, du kan ju en massa sådana brittiska footis hejramsor. Du har någon gång läst upp, tror jag, eller skrivit någonstans några av dem. Vilken är din favorit?
Jag skulle faktiskt lyfta fram en sån som är ganska färsk, bara för att jag tycker att den är ganska genialiskt gjord och rycker med Wiggins hemmapublik. Okej, han har flyttat från klubben, men vi hade i tiden här för sig 4-5 år sedan en anfallsspelare som gjorde ganska många mål som hette Will Griggs. Yeah. Och det var en lokal DJ eller någonting i den stilen som gjorde en mix på den, på en, som inte jag vet nu riktigt vad den där stora Eurodance-hitten var, men den lät ju ungefär sådär: Will Griggs on fire, your defense is terrified, Will Griggs on fire, na 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 na. Och det finns en alldeles underbar YouTube-video från en pub i Wigan där alla, alltså män från 70 år till tonårstjejer dansar och sjunger den här för fulla muggar, så det är liksom kalla kårar för mig. Mm. För jag är lite av en anglofil på det sättet att den engelska fotbollskulturen av alla fotbollskulturer tilltalar mig allra mest.
Mm. Jag håller helt och håller med, och det finns ju också den här när de sjöng den på vad det är, EM eller VM, den engelska fansen, alltså alla börjar ju sjunga den här, den spelar sig som en löpel bland fotbollsfansen.
Ja, ja. Och just ja, det var Jamie Vardy då.
Jo,
som var on fire, ja.
Ja, just det, så var det.
Vard is on fire.
Ja. Jo, sant, ja. Men det var ju briljant när de sjöng den allihopa. Alltså, det var sån volym och sån styrka. Så att det var, jag håller helt om det. Var bra svar. Jag skulle inte också svara det själv, för jag skulle inte ha kommit på det. Men det var ett briljant svar. Hej, vi tar Kjells andra fråga. Den kommer här.
Kriso, min östnyländska broder. Du är bra på massor med saker. Jag vet inte något som du är dålig på. Du är bra på sport, du kan politik, du är intresserad av musik och har koll på typ allt i världen, känns det som. Vad är du riktigt, riktigt shit på?
Massor med saker. Men om jag nu plockar fram en sak som jag talar med min familj här, att min son som är 20 år, han brukar ofta fråga då att vad... Vad är du bättre på än mamma? För min fru är bra på jättemycket. Jag är jättedålig till exempel på att teckna. Det är hon duktig på. Mm. Och sen så här i det där i hemma hos oss så kallas jag för klåparen. Så att det är ju också någonting som inte så där jättepositivt. Så att jag är en klåpare så är någonting jag är dålig på. Eller jag är en bra klåpare, om du förstår vad jag menar.
Ja,
men
ja.
I det här
ja,
sammanhanget tycker jag vill lyfta fram det.
Ja, men okej, fint så, tack för det svaret. Nå, då lämnar vi Kjell Simons där, vi far över till Geir Rönning och hans fråga, och den kommer här.
Ja du, jag undrar, vad är den största sportsliga framgången som du tycker Finland har haft genom alla år som du har jobbat som sportjournalist?
Jag har faktiskt hade äran att kommentera det. Men det var mitt första OS på ort och ställe som reporter, det var Salt Lake City 2002.
Mm.
Och finländska OS-guld, de hör inte vardagsmat. Men alltså, jag, kan du tänka dig, under mitt första OS referera Sampa Lajunen till 3 OS-guld i nordisk kombination. Mm. Och då kändes det sådär, okej, det är så här det ska vara då jag var där på mitt första OS. Men jag har varit på en del olympiska spel efter det, och det har inte kommit finländska guldmedaljer särdeles ofta. Mm. Så det är en sak. Sen tycker jag faktiskt också att de finländska VM-gulden då 2011 och 2019 så har varit en höjdare. Jag tycker att Finlands damer då de tog EM-brons i fotboll i mitten på första årtionde på 2000-talet var stort, och det att Finland tog sig till EM på här sidan nu för ett drygt år sedan, så det smällde också högt, fotbollsvän som jag är. Så det blev ett ganska långt svar, jag gav många, men om jag måste lyfta fram en så nu är väl Lajunens 3 OS-guld ganska svårslaget.
Det tror jag många håller med om. Hör, vi tar nästa fråga. Det är Elisabeth Rehn som har en fråga till dig, och den lyder på följande sätt.
I vilken olympisk gren skulle du själv klara dig allra bäst, och varför?
Nu måste jag citera min vän och kollega Antti Koivukangas, för han hade fått samma fråga då han var på väg på sitt första OS, jag tror det var Turin 2006, och han hade fått den här frågan av Jakobstads tidning, som jag tror att det hette då, men numera det då ÖT. Så, så svarar han, och jag svarar samma sak, att ska vi säga man nummer tre i bobsleigh, det är inte den som är längst fram och inte den som är nummer två, men den som är nummer tre, han har inte så mycket uppgifter, han måste bara hoppa in i den där kälken tillräckligt snabbt och inte ställa till det för de övriga, för han som är sen sist, om jag uppfattar det rätt, så det är han som bromsar och har den allra tuffaste uppgiften, och han som är först ska liksom då styra med sina rörelser att den där kälken rör sig så smidigt som möjligt. Så nummer tre är en fyrman och bob. Det tror jag att där skulle jag ha med min massa en del att bjuda på.
Okej. Ja, jag gillar ditt svar. Tusen tack för det. Vi tar direkt då nästa fråga. Då får vi över till USA än en gång. Kai Korka har frågat till dig. Det lyder på följande sätt.
Hej Chriso. Tipsa mig om en källa för amerikanska nyheter som jag inte följer eller känner till.
Kai Korkeaho är ju nog en osannolikt välbeläst och intelligent och på alla sätt säkert intresserad av amerikansk politik, men jag plockar nu några som jag följde med ganska nitiskt under mina år som USA-korrespondent. 538.com, det är alltså den här Nate Silver som en statistiker, men också analyserar de här valen på förhand sett och räknar ut sannolikheter för vilka som vinner i vilka val. Det är jätteunderhållande. Politico.com, där får du det mesta om man är intresserad av amerikansk politik. Sen finns det en sajt som kanske inte ens det här Korkea är medveten om, det vill säga, den heter så mycket, måste jag kolla faktiskt på min egen dator så att jag säger rätt, den heter realclearpolitics.com. Om man är som jag, så där inbiten sifferentusiast, så där finns de senaste gallupparna och analyser av de här opinionsundersökningarna, så det är en otroligt bra källa. Sen så har jag nog Twitter-listor också, det vill säga folk som skriver underhållande, och jag lyfter bara fram en, CNN:s Chris Kilatza, C-I-L-A-Z-Z-A, och han skriver på ett och bevakar amerikansk politik på ett underhållande sätt, det vill säga det med glimten i öga, så att hans Twitter-konto är väl värt att följa, Chris Kilatza.
Ser du bara, tusen tack för det. Jag tror att Kai, jag vet ju att jag, men och alla som lyssnar på detta, tackar och tar emot. Hörru, vi fortsätter med den näst sista frågan. Vi har Josefin Silén som har den till dig, och den lyder på följande sätt.
Finns det någon amerikansk matprodukt eller snack som du saknar här i Finland?
Bra fråga. De här gillar jag. Jag måste först säga att jag saknar massor av det amerikanska samhället, inte minst amerikanernas inställning till livet och till sina medmänniskor, att vi här i Finland så har ju ofta den där inställningen att amerikaner är så ytliga, att de nu bara smilar upp sig, men jag tycker ju att det är trevligt, jag tycker att det är social kompetens att säga hej till folk, att man säger tack då någon gör en tjänst igen, det vill säga bara något så enkelt som att hålla upp dörren, att man gör sig ens lite bekant med sina grannar, med sina kollegor som går emot en i Yles korridorer till exempel. Jag var helt chockad då jag återvände då folk inte säger hej i korridorerna eller någonting i den stilen. Men om vi talar om snack och så vidare, så en sak utöver det övriga, så, alltså mexikansk mat, de här Hispanics, de spansktalande amerikanerna, de blir ju en allt större grupp, och det syns ju inte minst i New York i matkulturen, och vi råkar bo i Brooklyn bredvid en alldeles fantastisk sån här ställe där de sålde både tacon och burriton och vad allt det heter, och att plocka med sig det hem billigt till och med stod upp i kvarten, så var ju en ynnest, och det saknar jag, om nu inte varje dag, men jätteofta slås jag av det, att man skulle få gå till Calexico och ta åt sig lite äkta mexikansk mat hem.
Ja, ser du bara. Hallå, tack för det svaret, och nu går vi faktiskt in raskt vidare till den sista frågan. Den sista frågan, en ganska skön fråga den också, hoppas i alla fall tycker. Emma Arny har ställt den, och den kommer här.
Hej Chriso. Jag undrar att vilken sport tycker du mest om att följa som en bänkjordhelga?
Åh, vad svårt. Alltså, som barn och som ungdom så var jag ju den. Och jag är alltså så gammal att jag fortfarande minns den tiden då det fanns bara två TV-kanaler i Finland. TV1 och TV2. Och om det sport, oberoende vad det var, så poppade jag popcornen och ställde mig i TV-soffan. Och jag tittade på tyngdlyftning, jag tittade på boboll och allt som råkade bara komma. Nu är det ju ett helt annat läge som småbarnsförälder och framförallt det ymnighetshorn av olika idrotter som det bjuds på, så måste man ju välja och vraka. Högtidsstunderna för mig är Premier League fotboll och NFL-söndagarna. Det var ett minus att bo i USA. Alltså, jag är en stor vän av amerikansk fotboll. I Finland börjar matcherna klockan 19 och då har kidsen oftast då nästan gått och sova eller något i den stilen. Så jag kan i lugn och ro titta på de första matcherna. Sen kommer liksom följande 4-5 matcher som börjar där kring 23 och de orkar jag nästan se till slut, eller jag ser dem till slut om det händer något dramatiskt. Och sen då den där kvällsmatchen i USA så brukar jag titta ett sammandrag på morgonen. Så kanske trots allt det här amerikansk fotboll, med tanke på vad det betyder för mig själv som familjefar att få pusta ut efter en lång vecka och bara bänka mig och titta på den excellenta TV-produkten som NFL är, så är det vad jag njuter av allra mest. Också för den sakens skull att då jag inte behöver befatta mig med NFL särdeles mycket via jobbet, så jag kan vara då igen den här gamla goda supporten, behöver inte ha det där kritiska öga. Så att Miami Dolphins då de spelar, så då är det en högtidsstund här på Busholmen i Helsingfors.
Om man gillar ju sådana stunder på Busholmen i Helsingfors. Hörru, det var fantastiskt. Fantastiskt att svara, fantastiska frågor. Lite annorlunda kanske än vad du brukar få.
Det var det, men det var alldeles otroligt roligt. Tack för att jag fick vara med.
Hörru, jag ska tacka. Stort tack för att du var med. Och ja, lycka till på arbetet. Vi jobbar ändå på samma jobb, så mitt i allt ses vi någonstans i korridorerna. Och då lovar jag att jag säger hej.
Yes. Tack ska du ha, hörru.